Välkommen till detta tredje avsnitt av Supermiljöpodden, en miljö- och klimatpodd där jag, Vera Telemo och min kollega Ellen Palm pratar om aktuella miljöhändelser. I detta avsnittet bjuder vi på nyheter om plaståtervinning, minskade utsläpp och vi kommer även diskutera starten av FNs klimatmöte COP21 som hålls i Paris.
I måndags började alltså klimatmötet i Paris efter mycket om och men, höll jag på att säga. Men, och tyvärr så ställdes ju de stora demonstrationerna in i Paris. Men du var på demonstration i Malmö, eller marsch kanske heter.
Ja, de kallade det för marsch. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Men jag var i Malmö och det var ungefär, jag tror de sa 1100 personer som var i Malmö.
Var det större uppslutning någon annanstans? Eller blev det?
Jag tror att Stockholm hade flest i Sverige och det var 2000. Men jag tror att de som slog rekord sådär, eller internationellt var i Australien faktiskt, där de hade någon demonstration som jag tror 50 000 personer kom till.
Oj, Australien är ändå ett land som satsar extremt mycket på kol och kolkraft.
Ja, det kanske just därför. Att de börjar känna att det är ett payback time liksom. Ja. Så det är ändå roligt att det är stort liksom. Jag var ändå lite besviken kanske, jag trodde det skulle vara fler.
Men vad är 1,5 liksom? Är det som ett första majtåg, inte ens det, eller liksom 8 mars, eller vad kan man jämföra det med?
Alltså det kändes ju ganska långt, ja. Det gjorde det. Men när man samlades i en grupp så kändes det inte så många, men själva tåget kändes väldigt långt liksom. Och folk var ju väldigt entusiastiska och de som höll i det var ju väldigt så här. Det var mycket, alltså det som jag förvånades lite över var hur stort fokus det var på klimaträttvisa. Det känner jag var någonting som är lite nytt. Liksom. Att det man skrek väldigt mycket var climate, justice, climate. Alltså så. Att det var ett stort fokus. Så det var lite förvånande. Ja. Men väldigt roligt att det har också fått uppmärksamhet.
Igår såg jag filmen This Changes Everything som bygger på Naomi Kleins bok med samma titel. Som ju också handlar en del om just klimaträttvisa eller klimatjustice.
Ja, jag såg faktiskt också den. Det är en väldigt intressant film. Tyvärr så lyckades jag se den utan undertexter så att man förstod inte när de pratade grekiska och hindu. Så jag får nog se den en gång till. Men den är ju väldigt hoppfull och väldigt aktivist.
Mm. Verkligen. Och du sa det, jag håller med dig om det, att den ger en väldigt positiv bild av att den här lilla rörelsen, de här 1500 människorna i Malmö då, eller om det liksom är 200 kanadensiska ursprungsbefolkningspersoner, så även om det kanske kännas som en liten grupp så är det en stor och global rörelse. Liksom. Även om man inte är sammankopplade i samma Facebook-konto liksom, så är det är verkligen en gräsrotsrörelse som finns över hela världen. Liksom.
Ja, verkligen. Och det är också så att det är väldigt härligt att man nu för tiden kan mobilisera sig globalt. Och alltså, det är ju som vanligt, internet har ju verkligen revolutionerat möjligheten för aktivism och att få information från andra länder. Och jag tycker det är väldigt intressant. Också det här med att det inte bara är klimatförändringar utan alla typer av miljöproblem. Och de har ett klipp där från dokumentären, den kinesiska dokumentären Under the Dome. Som handlar om luftföroreningar i Kina. Och alltså, det ger ju verkligen en annan bild. Alltså att i Kina är ju det är ju ett så fruktansvärt stort problem med smog.
Ja, verkligen. Och det pratar de om i filmen att det är inte i första hand för de kanske är en klimatförändringsanledning utan just en hälsoanledning. Och en väldigt hemsk scen i den här filmen som man kan se på YouTube om man inte har sett den är en liten pojke som får frågan om han någonsin har sett stjärnor och svarar att han aldrig har gjort det. Och han är väl, inte vet jag, 4-5 år liksom. Men sen på kvällen jag kom hem så började jag läsa en doktorsavhandling som kommer från min institution här, miljö- och energisystemavdelningen på Lunds universitet, så har vi en kinesisk doktorand som har skrivit så här i hennes acknowledgement som jag tycker är så himla fint, så jag väljer faktiskt att läsa upp det här för er. Så här skriver alltså Jingjing Chang i sitt acknowledgement. Finally, I feel thankful for my family, for your unconditional love and reminding me that one of my personal wishes beyond the research is to see you starting the day in a refreshing morning like those of my childhood days when I took a blue sky for granted.
Oh, det är ju så sorgligt.
Jag har inte pratat med henne om det här, men jag antar att hon försöker antyda här att blue skies inte är någonting som hennes föräldrar vaknar till längre. För att man bränner så mycket kol i Kina som man gör.
Ja, och det är ju det som hon säger i den här Under the Dome. Att hon inte är rädd för att dö, men hon vill inte leva så här. Och jag vet inte, nu blir det väldigt allvarligt här i början. Men det sätter ju också en annan prägel. Och jag tror att, alltså, det är ju väldigt hemskt att det är så i Kina, men det är ju också på ett sätt för klimatförhandlingarna så är det ju på ett sätt tur att världens mest befolkningsrika land brottas med de här problemen, att de då får incitament som är lite mer alltså brådskande än, än vad klimatförändringar kanske ses som i allmänhet.
Och att man nyanserar bilden, för ofta så får Kina liksom en ganska elak stämpel då, att så här, ja, men de vill bara utvecklas och fortfarande klassas som ett utvecklingsland och inte ha några klimatåtaganden och så vidare. De vill ha någon slags free ride, men det vill de inte, utan ja, för de är det ett jätteviktigt problem att minska sin kolkraft.
Och vi kommer ju prata mer om COP21-mötet och vad som har hänt hittills, men först blir det nyheter. Bara var tredje plastförpackning lämnas in till återvinning, säger Peter Håkansson som är vd för återvinningscentralen Sverek till, i en intervju med Göteborgs-Posten. Så det innebär alltså att 2/3 av all plast som vi konsumerar slänger vi bara i de vanliga soporna.
Ja, och då är vi ändå ganska bra på att återvinna plast rent, alltså i ett EU-sammanhang.
Ja, alltså det är ju liksom, jag vet inte, när jag var i USA till exempel så var det ju så här, då var det hela tiden, ja men man kan inte återvinna plasten och skicka det bara till Kina och så vidare. Det känns ju ändå som att vi har ett system. Men jag, något som jag tyckte var lite förvånande som stort återvinningsfan då var att av de här då så är det 30% av den plasten som kommer till återvinningscentralerna kan man inte återvinna. Och en av de största anledningarna är smuts. Alltså att de är otvättade. Jag trodde inte det var så kinkigt.
Nej, det trodde jag verkligen inte. Jaha.
Tydligen så finns det då detektorer när plasten kommer in till återvinningscentralen. Så om det är smutsigt så åker den bara rätt i släng.
Men är det alltså, gäller det här förpackningar eller gäller det plasten på återvinningscentraler?
Alltså förpackningarna som kommer in till återvinningscentralen. Aha. Så som jag förstod det. Ja. Sen så är det också då att det kan också vara fel material. Alltså typ, det är ju bara förpackningar man får lämna in. Man får inte lämna andra saker av plast.
Men på själva återvinningscentralen, alltså inte i din hemmainsamling, ursäkta, men om du åker till en återvinningscentral, då kan du ju lämna in trädgårdsmöbler och pulker och liksom en ballage eller ja, vad du nu vill lämna in. Men jag träffade en representant från kemiindustrin igår. Och han sa det att EU har precis beslutat att att man inte får använda återvunnen PVC. Alltså att man inte får återvinna PVC. För att det finns, i gammal PVC så finns det en mjukgörande medel som är farlig för miljön och liksom hälsan om det läcker ut. Så då har man bestämt, då har man liksom satt ett, ja, de har satt ett totalstopp mot att återvinna PVC. Trots att
okay.
Kemiindustrin själva då säger att de har utvecklat en metod för att sortera ut den här farliga PVC:n då mot vanlig PVC.
Och PVC, alltså det finns olika typer av plastmaterial va? Mm. Så PVC är det PET? Är det PVC?
Nej, PET är en egen. Okay. PVC är polyvinylklorid, det är en annan typ av liksom. Men det är kol och väte och klor då liksom.
För sen tyckte jag också det var intressant, han sa här vidare då, Peter Håkansson, att det låga oljepriset nu gör också att efterfrågan är ganska låg på återvunnen plast. Så då han sa att liksom, de har jättestora deponier, alltså där de bara lagrar plast. Och sen också att tydligen så är PET jättesvårsålt. Och nu var han besviken för att ketchupflaskor har bytt till PET. Och det är tydligen svårt att sälja. Alltså jag vet inte, jag tycker bara fascinerande, jag visste inte om att det var på det viset.
För första gången på nästan 2 decennier så växte den globala ekonomin utan att de globala koldioxidutsläppen ökade nästan alls. Så man har alltså lyckats se, det här är nederländska motsvarigheten till Naturvårdsverket, Netherlands Environmental Agency, så, och EU-kommissionen som har tagit fram de här siffrorna, som alltså visar att man för första gången på 20 år har ekonomin växt utan att koldioxidutsläppen har växt på en global nivå.
Och vad tror man att det här beror på, att man har ställt om, att det är mycket satsningar på sol och vind eller liksom?
Nej, det säger de inte egentligen då, utan, men det är väl så att många länder i hela EU och många andra länder har minskat sina faktiska utsläpp trots att ekonomin, eller tack vare att, eller beroende på hur man ser det, har växt. Liksom. Och det här är ett sånt argument som många klimatförnekare pratar om annars, eller folk som inte vill jobba med klimatfrågan och säger att det ska vara för dyrt, att det är omöjligt att ha en ekonomisk tillväxt och minskade växthusgasutsläpp. Men då har man alltså kunnat mäta nu att det inte är så längre.
Nej, för innan var det ju väldigt mycket det här med att man var väldigt orolig för att man såg att utsläppen ökade snabbare hela tiden. Mm. Alltså att det inte ens bara var så att man ökade, utan att ökningstakten var också snabbare. Liksom. Så det är ju väldigt glädjande att, att man faktiskt kan se det här. Liksom.
Det har ju ökat lite grann, 0,5% säger de. Men det är ju att jämföra med tidigare år, så har det ökat då 1,5% eller 0,8%.
Så det är takten som har gått ner, liksom. Ökningstakten har minskat, eller vad man ska säga.
Ökade den globala växten?
Ja, det låter som att
takten
har minskat, men utsläppen har ökat. Det, yes. Vi får inte vara för positiva här.
Nej.
Men ändå bra.
Men ändå då, Naturvårdsverket har precis också släppt ny statistik. som säger att Sverige har minskat sina faktiska utsläpp, inte bara takten, utan i det här fallet gäller det de faktiska utsläppen. De säger att Sverige släppte ut, det här är en siffra då bara, men 54,4 miljoner ton växthusgaser 2014. Och att det här är en minskning med 3% sen året innan.
Ja, det är ju något.
Men de påpekar ju mycket riktigt också att det betyder inte att den svenska konsumtionens utsläpp har minskat, utan vi importerar istället mat och varor från andra länder som får ta det på sin koldioxidbudget. Liksom.
Ja, jag tycker att det där är väldigt intressant, för jag läste en... Jag har alltid tänkt det här med att liksom man måste räkna med konsumtionen och så vidare. Och så var det en artikel med, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men en forskare i förnyelsebara energikällor eller någonting. Och han pratade om hur våran export kan likställas med import. Alltså så att vi exporterar så pass mycket varor att, och jag vet inte alls om det här stämmer, men det var, jag visste inte ens att det var i närheten av att man kunde liksom likställa våra koldioxidutsläpp från exporten med våra koldioxidutsläpp av importen. Men enligt honom var det så här, ja ja, men det är typ samma. Så jag vet inte om det stämmer, men om det är på det viset så kanske det här ändå betyder lite mer än vad jag kanske hade trott förut.
Men en annan person i det här sammanhanget är Thomas Sterner, som är Göteborgsprofessor, ekonomiprofessor, som säger att klimatarbetet går för långsamt. Och så även om de här färska siffrorna då visar kanske en positiv bild av att ökningstakten minskar och att de faktiska utsläppen inom Sveriges nationella gränser minskar, så säger han att det ändå går för långsamt. Och han hävdar att man måste försöka förhandla fram en global koldioxidskatt nu på toppmötet i Paris.
Ja, och det är ju det som många påpekar, att 2 grader ska ju egentligen inte vara ett mål utan en smärtgräns. Och det är ju ganska viktigt att komma ihåg i sådana här sammanhang. En ny studie som Svenska Miljöinstitutet IVL tagit fram i samarbete med Avfall Sverige visar att mängden avfall som producerar vid produktion av olika konsumentvaror är extremt stor och mycket högre än själva varan i sig. Till exempel så har de en siffra på att en mobiltelefon producerar hela 86 kilo avfall i form av, för mestadels gruvavfall, men även liksom annat typ av avfall.
Aha, man har mätt det i liksom hur mycket schaktmassa som krävs då per telefon.
Precis, och man har gjort en livscykelanalys på olika varor, och man har gjort, alltså det är en ganska intressant artikel, man har liksom gjort på nötkött, på kyckling, på bomullsbyxor, på träningsbyxor, på dator. Och då kan man se till exempel att 1 kilo nötkött genererar 4 kilo slaktavfall, till exempel. Men något som jag tänkte på när man läste den här är ju att man måste tänka på dels vad för typ av avfall det är. Mm. Till exempel slaktavfall kanske man kan använda, jag vet inte om man kan använda det till någonting. Det känns som att
jo, men det gör man. Nej, absolut. Man utvinner ju olja till exempel för att göra stearin av det kan man göra.
Ja, okej. Okay. Ja, men till exempel en sån sak. Och det är ju jättestor skillnad på om det är ett giftigt. Alltså så här, är det grus eller är det någon giftig kemikalieblandning av liksom schaktmassa? Mm. Alltså, så att, och sen en annan sak som jag tänkte på är liksom att de här elektronikprylarna då, de har ju väldigt stort avfall jämfört med hur mycket de själva väger eller något sådär. Men man måste ju också tänka på hur många gånger man använder produkten. Vi kör en mobiltelefon, den producerar 86 kilo avfall. Men hur många gånger använder du mobiltelefon? Alltså det måste ju på något sätt slås ut lite över tiden liksom. Mm. För använder du mobiltelefon, nu är det ju, använder du mobiltelefon inte så lång tid som vi kanske borde. Men nej. Om vi säger att man skulle använda mobiltelefon i 6 år, då blir det ju då 86 kilo över 6 år. Medan nötkött, kanske 1 kilo nötkött, hur många dagar tar det för dig att konsumera det? Alltså,
verkligen, men det är också, alltså inte bara det. Det är som du säger, dels måste man ju kolla vad det är för typ av avfall det bildar. Och hur mycket avfall det kanske är per gång eller per nytta då, beroende på vad man vill mäta i. Men också tycker jag att man ska förhålla sig skeptisk överlag till livscykelanalyser. För det spelar så extremt stor roll hur man har satt sina gränser och vad man har valt för enhet. Liksom.
Ja, det är en väldigt spännande analys, men en väldigt svår analys känns det som.
Så jag tycker inte att man kanske ska ta de här siffrorna så mycket på allvar, men det är ändå viktigt att tänka på att det är inte bara det man faktiskt konsumerar som man konsumerar, utan man konsumerar också liksom all biprodukter. Innan vi pratar mer om klimatmötet i Paris så vill Supermiljöpodden hylla olika smarta och hållbara transportlösningar. Bland annat så har Lunds kommun precis bestämt att biltrafik inte är tillåtet i innerstaden under rusningstrafik, för att på så sätt göra det lättare för bussar att ta sig fram. I Göteborg har man istället satsat på en elektrifiering av kollektivtrafiken och invigt en helt elbaserad buss och helt nyligen invigt en elcykelpool. Supermiljöpodden vill alltså hylla de här smarta transportlösningarna som gör att vi kan ta oss fram i staden utan att förbruka fossila bränslen.
I måndag så började ju alltså FNs klimatmöte COP21 där det invigdes med att 150 av världens ledare träffades den första dagen. Och det var lite skillnad från möten tidigare då världsledarna har kommit för senare in på mötet. Men man har sagt att man vill liksom slå an en ton av viktighet, tror jag, av att liksom sätta lite press på mötet genom att komma redan första dagen.
Och jag har faktiskt tittat och lyssnat på några av de här inledningstalen. Bland annat Obama, Angelica Merkel och Stefan Löfven. Och jag tittade även lite på Kinas tal. Och nu vet inte jag riktigt vad du kommer tycka om det här, Vera. Men så här har jag. Jag har två poänger här i alla fall. Men alltså, dels så tyckte jag att det var jätteintressant att lyssna på Obamas tal. För han pratar i en ton som jag inte har hört tidigare att USA har pratat med. Där han säger att, alltså dels först såklart, allt det som man förväntar sig om att det är viktigt och att vi ska samlas kring den här frågan. Men sen så poängterar han väldigt, väldigt tydligt att USA har en väldigt stor roll i de globala utsläppen som liksom jordens största eller andra största utsläppare. Och att de därför har ett väldigt stort ansvar.
Du menar att det är ovanligt att de tar på sig det ansvaret?
Ja, att du sa ta på sig ansvaret att så här, menar, de är inte med i Kyoto, det är inte så ansvarsfullt.
Nej, de är inte kända för det.
Nej, de är inte kända för det. Och då tycker jag att det är väldigt tydlig ton som Obama sätter där i sitt inledningstal till sina delegater och till världen, där han visar att så här, vi måste ta det och vi vill ta det ansvaret som vi faktiskt har som jordens största ekonomi och jordens andra största utsläppare.
Ja, och jag tänker att jag tänker att Obama kör ju en liten slutspurt här. Han kommer ju inte vara president mer efter nästa sommar liksom.
Nej.
Och sen är det ju härligt att han väljer att spendera det på det här sättet liksom.
Ja.
Men det är ju inte helt säkert att USA kommer fortsätta ha den framträdande rollen när nästa president kommer som har mycket mer på spel. Det var en kompis jag pratade med som pratade om det här svårigheten just i att Obama har det så himla bra ekonomi nu liksom för USA. Och att det kommer bli svårt för den som efterföljer att skära ner på fossila bränslen och samtidigt hålla upp ekonomin. För att man kommer ju förmodligen, även om, som vi pratade om tidigare, man kan ha tillväxt och liksom en bra ekonomi även utan fossila bränslen. Men initialt kommer det ju kräva, kommer det ju förmodligen kanske vara en omställningstid och det kan bli lite hackigt liksom.
Obama talar faktiskt också ett tal om det du säger nu, om den här skepsismen och cynismen, att det inte går att kombinera hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Men han hävdar tvärt emot vad du nu säger, Vera, att det inte kommer vara några problem. Men, ja.
Nej, alltså jag tror inte heller, jag tror absolut inte det är några problem. Nej, jag säger bara att omställningen kan, alltså att precis initialt, eller så blir det skitbra, för man måste ju investera massa för att starta alla solcellsprojekt och vinprojekt. Så det kanske blir världens uppsving av ekonomin. Kan det också bli. Så man behöver faktiskt inte vara pessimistisk. Nej. Tack för den.
Och Angelica Merkel, som ju är kansler i Tyskland. De har gjort en jättestor grön omställning. Efter kärnkraftsolyckan i Japan så ställde Tyskland om hela sin elproduktion nästan då till att bli förnyelsebar. Eller de har satsat väldigt mycket på vind- och solkraft. Så de är verkligen ett föregångsland i det här sammanhanget. Och här kanske inte har med det här att göra riktigt, men hon valde att prata tyska och jag tyckte att det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Alltså så fick man lyssna, jag försökte lyssna på tyska, men jag talar inte tyska.
Nej.
Så jag förstod ju inte vad hon sa då uppenbarligen och fick trycka på den här översätta knappen. Och istället för att få en textning så får man en bra men ändå hackig liksom, direkt översättning av någon annan.
Men det måste ju vara att det är omöjligt att skriva en översättning i live. Jag tänkte också precis, för jag lyssnade också på hennes tal och tänkte precis på samma sak. Men så diskuterade jag faktiskt det här hemma vid middagsbordet. Och så kom jag fram till att liksom, det är ganska härligt också, för jag har tänkt på det med internationella möten, att du måste ha en sån fruktansvärd fördel av att ha engelska som ditt modersmål.
Mm.
Att liksom britterna och amerikanerna måste ju ha oerhört, alltså jag menar, vältaliga människor på sitt eget språk kan vara väldigt hackiga på ett annat språk. Och Tyskland är ändå största nationen i EU. Jag vet inte riktigt hur Angela Merkels engelska är, men den är förmodligen inte lika bra som hennes tyska. Och då tycker jag på ett sätt att det är liksom för att göra mötet lite mer jämställt, så tycker jag att det är ganska bra att man får hålla på sitt eget språk.
Men när hon fram med sitt budskap, jag tror att hennes tal på tyska var mycket starkare än vad den översättningen jag hörde var. Så jag vet inte om hon skickar fram det budskapet som hon vill med och blir sådär direkt översatt.
Ja, det är sant. Nej, det är en svår fråga, men ja, ändå
men
intressant.
Det, men
ja.
Det som jag var gemensamt för både Obama, Merkel och Löfven var att de nämnde det här med önationerna och önationernas utsatthet. Och även Naturskyddsföreningens senaste tidning och så vidare pratar om det här. Och alltså jag tycker att det här är liksom lite av en hype. Så som Naomi Klein pratar om isbjörnen i This Changes Everything, att hon tycker att isbjörnen har blivit liksom en lite trött symbol för klimatförändringarna och att den inte gör att hon känner ingenting av den. Det går liksom inte att säga det här på ett skönt sätt. Nej. Men
hur ska du klara det här?
Alltså jag känner att det är klart att det är jättehemskt att önationerna drabbas väldigt mycket av havshöjningarna såklart. Men jag undrar liksom, vem har skött den lobbyorganisationen som har slått igenom överallt?
Men jag tror att det är för att det är samma som isbjörnen. Det är någonting tydligt man kan ta på och det är någonting som blir mer brådskande. Alltså jag tror verkligen det är det de använder det som. Men för önationerna handlar det ju om här och nu. Och det är mycket mindre abstrakt. Alltså nästan vem som helst kan ju förstå att om havsnivån höjs och ditt land är lågt och du har en liten nation och du kan ingenstans ta vägen, så kommer det försvinna och alla kommer antingen få flytta eller liksom dö, eller de kommer inte ha något land kvar helt enkelt.
Ja, ja, och det här är ju såklart fruktansvärt. Men jag tycker ändå att det är intressant att nämna att det liksom att det går in i världens ledares inledningstal, där de pratar liksom om att minska användandet av fossila bränslen och de pratar om allt det här generella. Och så tar de upp den här önationerna. Liksom. Mm. De här, alltså, det går ju aldrig att jämföra liksom, människoliv på något sätt. Men liksom, mängden människor någon annanstans som påverkas av en försämrad skörd eller erosion eller liksom, nederbörd, översvämningar och så vidare. Det är inte som att människor inte påverkas någon annanstans. Och därför så tycker jag att så här, den här isbjörnen på ett smältande isflak eller de här, det blir ju mycket värre såklart när det är människor. Alltså, du missförstår mig rätt på något sätt liksom. Men deras liksom, när de står där på stranden med vatten efter knäna, skickar lite samma signal till mig. Och, ja.
Ja, men jag tror, alltså, som jag sa, så tror jag verkligen att alltså, även om förlusterna från klimatförändringarna och de människoliv som riskeras är ju mycket större än bara önationernas det de upplever, men jag tror att klimatförändringar kan vara väldigt abstrakt om man inte är så insatt, och jag tror att det är det de använder det som, för att jag menar, en förlorad skörd eller ändrad havscirkulation eller, alltså det är mycket mer abstrakt liksom.
Men att det är 10 grader ute idag, att det liksom är i mitten på december.
Ja, men vem liksom, det är inte så att det har ju ingen dött av än liksom. Alltså förstår du, jag tror att det ja, jag förstår vad du menar, att det blir liksom, man tar en liten del av problemet och gör det jättestort, precis som att isbjörnarna är en liten del av problemet som man gör jättestort. Men jag tror att det kanske är värdefullt, eller så också så är det inte bra för att man missar den stora delen. Liksom. Men sen så tror jag att de har ju en väldigt slagkraft, önationerna, för att de har det här, de vill ju bara ha 1,5 grads upphöjning och de vill ju liksom, alltså de har ju en mycket mer, ja men som sagt, de har en mycket mer brådskande ton i sitt tal, och man måste ju komma ihåg att liksom på ett sånt här möte så är det ju människor som möts, och även om det är små länder så är det en representant liksom, och de får ju såklart sin talan, och deras talan är väl mer, de brinner väl mer för det här för att de ser hur liksom, bråttom det faktiskt är.
Du har lyssnat på det 3:e avsnittet av Supermiljöpodden med Vera Telemo och mig, Ellen Palm.